Hej och välkommen till Drömmen om målarjord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Den här gången blir det en liten specialare av podden. Jag har inte bjudit in någon ny gäst för att prata om hens livsresa. Det är inte ett poddklansammanträde. Och inte heller riktigt någon av underavdelningarna kompassen pekar mot eller vad händer nu. Eller så skulle man kunna se det här avsnittet som en blandning av allt det där. Jag har helt enkelt spelat in ett samtal med min vän Sara Norrby Wallin om en fråga som vi båda har funderat mycket över till och från i många år nu. Det handlar om samhällsskav, som vi kallar det. Att känna att det är så mycket i världen som är galet och att vi vill göra någonting åt det, men ibland inte vet hur, ibland inte orkar. Hur hanterar vi den där balansen mellan skavet och vår vilja att engagera oss och bidra? Hur kan vår inre kompass hjälpa oss i detta? Och så får du veta hur vi båda lärde känna varandra en gång för ganska exakt 30 år sedan. Det mötet har nämligen med dagens poddämne att göra. Välkommen att lyssna. Hej Sara.
Hej Maria.
Och välkommen hit till podden som ju du är en frekvent gäst i.
Ja, jag har ju den lyxen.
Ja, och det har du varit ända sedan början, för det var faktiskt du och jag som spelade in det allra första avsnittet.
Och hjälp. Också för,
herregud, det är snart 9 år sedan nu, kan du fatta det?
Och hjälp igen. Ja, där ser man.
Och då visste vi inte vad det skulle bli av den här podden. Men det har ju blivit en hel massa saker och massa spröt och massa olika underavdelningar. Så jag har lite svårt att definiera den här... det här avsnittet just, men jag tänker att det blir ett samtal mellan dig och mig om, vad ska vi kalla det? Vi har kallat det lite allt möjligt, samhällsskav, engagemang, aktivism. Har vi något annat bra namn?
Nej, det är väl mycket den frågan kring vad göra med det man ser. Vi pratar ju ganska ofta om den inre världen, kanske ännu mer fokus på den. Och här är det väl kanske en del av hur vår inre värld påverkas av den yttre. Där det just nu är ännu mer osäkerhet och oro och kriser än på ganska länge. Och sen är det ju också frågan, hur kan vi påverka den där yttre världen som är så stor?
En dubbelriktad,
ja, någonting med det. Vår plats i världen och hur vi kan påverka och hur vi påverkas av den. Ja, någonting sånt kanske.
Just det. Och vi kan ju också säga att vi hade ju en tanke om att vi skulle ha en studiecirkel på det här temat, eller samtalscirkel som vi kallade för hopp och handling.
Just det.
Och som inte blev av. Och då tänkte vi att ja, men då spelar vi i alla fall in ett poddavsnitt så länge. Och så får vi se, så kanske den cirkeln blir av lite senare. Men...
ja, så att det är ju väldigt mycket det handlar om, hopp och handling. Och exakt. Också bristen på de samma, om man just säger så, som det ju är emellanåt.
Så kan det vara. Jag tänkte vi kan börja checka in, om vi funderar lite på var ligger du och jag just nu på den där skavskalan eller engagemangsskalan eller vad man ska kalla det. Var är du?
Ja, men jag har väl kanske fötterna planterade i någon slags känsla av att det är inte alls säkert att det går som man skulle önska med världen just nu. Och det skulle ju kunna vara förlamande, men just nu så är det snarare något som jag liksom bottnar i och får fotfäste av. Och så tänker jag att, ja, men vem vill jag vara i det då? Så just nu känner jag mig ganska... jag tycker att det är kul att hålla på och försöka påverka. Och exakt hur kanske vi återkommer till under den här stunden tillsammans. Så jag är lite sådär... på hugget, lite i gasen sådär, och jag vet vad jag ska göra. Det är ju också ofta ett problem, att jaha, vad ska jag göra då? Men nu har jag valt en fråga att gå lite djupare in på. utöver det jag gör i jobbet som jag tycker är viktigt också. Att människor pratar med varandra och reflekterar själva. Då tar man ju mycket klokare beslut generellt. Men en lite mer tydlig samhällsfråga. Och det känns ju jättebra.
Mm.
Så där är jag just idag och just nu. Mm. Och det kan ändra sig snabbt.
Och jag tänker att det passar så himla bra med ditt ord för året. Att landa. För att landa är ju också att bottna i någonting.
Eller ja, hur? Precis. Precis. Mm. Ja, det har jag inte tänkt på. Mm. Tack för den.
Ja.
Vad säger du då, Maria?
Ja, men jag känner igen mig till stor del. Vi kommer säkert in på hur det har varit tidigare och jag har varit i mycket mer bottenlös förtvivlan än vad jag är just nu, trots att världen kanske är värre än den var då. Men jag känner nog också att jag bottnar ganska bra i att jag har hittat liksom, jag har hittat min plats i det här, tror jag. Inte bara precis just nu, utan under ganska lång tid känt att jag vet vem jag är, vad jag vill och hur jag vill bidra. Jag har framförallt plockat bort sånt som jag inte vill göra. Och det är ju också ett sätt att bottna eller landa liksom och komma fram till att nej, jag ska inte engagera mig i politiken som jag tänkte ett tag till exempel. Och det är rätt så skönt att komma fram till vad ska min lilla pusselbit vara. Och det tror jag vi kommer prata ganska mycket om här sen. Sen har jag ju haft det ganska tufft nu ett tag tycker jag med både anhörigskap och egen verk och sådär. Och det påverkar mig också på den där skalan. För då blir det ju liksom ett annat skav samtidigt med det där världsskavet. Och då kan jag ju ha lite mindre ork över för världsskavet och engagemanget. Så har det i alla fall varit i perioder. Då får jag liksom pausa det lite grann och stänga ut det kanske lite mer än jag gör annars. Mm. Så någon slags känsla av att bottna, känner mig ganska så trygg på ett sätt i att ha hittat någon slags roll. Men också känslan av att det är viktigt att jag faktiskt känner efter vad mina behov finns och att ja, men det är en acceptans i det. Att ibland orkar jag inte vara så engagerad som jag kanske rent intellektuellt skulle vilja vara. Men jag tänkte också att vi skulle backa tillbaks en förfärlig massa år. För var det inte 1994? Jo, det var det ju.
Det är ju jubileum.
Det är 30 år i vår. Och det kan ha varit ungefär den här tiden som du och jag, vi pluggade ju en kurs i svenska tillsammans under våren. Och vi skulle hålla föredrag, ganska kort sådant, om någonting som intresserade oss. Jag minns inte vad jag pratade om. Jag minns vad du pratade om, för det var det som fick mig att gå fram till dig efteråt och säga en sån har jag också.
Just det.
Och det kommer du ihåg vad det var.
Och det var en maskkompost. Inomhus i lilla studentlyan hade vi det bestående av två plastbackar. Fattade inte att det funkade, men det gjorde faktiskt. Det luktade inte illa eller någonting. Med maskar i där vi la våra hushållssopor.
Mm.
Så det var liksom vår första gemensamma länk. Eller, vi gick ju i samma klass under en period, men det som gjorde som att vi kopplade ihop oss första gången. Ja, det är väldigt coolt.
Precis. Och min fungerade ju så där för att mina, plötsligt så hittade jag gråsuggor ute i mitt vardagsrum till exempel. Så att, jag hade inte köpt en sån där fin kompostmasksats som man kunde göra, utan jag hade tagit lite från mina föräldrars kompost ute i
landet. Ja, det är var våra kom ifrån.
Ja, så att de rymde lite ibland, men det fungerade väldigt bra annars tycker jag, men man kunde hitta små skojiga djur lite varstans. Sådär.
Vi hittade torkade små masklik. Det var väl de där äventyrliga maskarna, du vet, de som ska upptäcka världen.
ADHD-maskarna.
Det funkade inte så bra för dem. Det låg som små torkade, såg ut som hårsnoddar som hade gått av och torkat.
Ja. Men ända sedan dess så har vi både du och jag varit ganska, eller jag sen innan dess också, men det säger väl någonting om att vi hittade varandra där, att vi hade ändå någon slags engagemang redan
verkligen.
Då, tror jag. Hur tänker du kring den tiden, alltså, eller de åren, för det har ju varit en massa år sedan dess i ditt eget.
Ja, då tänker jag, då var väl jag i alla fall mest engagerad i hur jag levde mitt liv och vilka val jag gjorde, tror jag. Vi byggde ett ekologiskt hus och en del sådana saker och hade bara en bil trots att vi bodde ut på landet. Ja, men flera sådana där grejer. Och jag tror, ja, min man var mer i samhälls... Alltså jag är mer, egentligen är jag mer intresserad av människor än av miljö som begrepp. Men sen känns det som att det är klart att det hänger jättenära ihop. Men nu när man tänker tillbaka på det och hör om de som just nu, deras klimatengagemang vaknar. Kanske till exempel när de får barn och börjar tänka på framtiden. Då kan jag ju känna att ja, det finns massor med mer saker jag hade kunnat göra. Men jag har ändå varit igång rätt länge och ändå legat i ganska lågt, om vi då tar i klimatpåverkan för att vara en medelklass svensk. Mm. Sen är det inte tillräckligt lågt på något sätt, men ändå. Ja, så tänker jag nog. Och att det var kul att hålla på också med det. Mm. Både i liksom enskilt och i små grupper. Vi var ju med i någon studentförening som höll på, hade, hette Ekoaktiv, kommer jag ihåg, som hade just miljöfokus då. Mm. Ja, det är några tankar.
Mm. Just det. Jag funderar på när jag började fundera på de här sakerna, och egentligen tänker jag att det kommer nog mycket från min mamma. Mm. För hon var ju tidigt engagerad. Hon var inte en del av den här hippierörelsen eller så alls. Hon var snarare liksom, kom från en småborgerlig miljö och inte alls, rörde sig inte alls i de kretsarna. Men hon var väldigt tidigt engagerad i eller intresserad av det som då kallades för biodynamisk odling. Så vi hade, det var mycket sånt hemma, och vi hade den här tidningen Forskning och framsteg som jag tror handlade om miljöfrågor och så. Det fanns hemma, så att även om jag egentligen inte pratade så mycket om de här sakerna, så tror jag att jag hade ändå med mig ett sånt tänk ganska tidigt. Jag tänker också att vi gjorde sådana där val, kanske inte lika genomtänkt som du och Per, men vi hade tygblöjor till vårt första barn redan på 90-talet till exempel, och ja, en del sådana där ändå. Vi hade inte bil på många år och sådana där saker heller. Utan, och sen är det svårt i efterhand sådär. Ja, vad var ekonomiska orsaker och vad var egentligen miljöintresse och så. Men sen har det väl snarare under åren liksom blivit ett intensifierat intresse. Och det där är också intressant, för det var någon som sa det till mig, att kallade det för ett intresse hos mig. Och då slog jag lite bakut, för då tänkte jag, det var ju mycket senare, men då tänkte jag att alltså jag skulle ju önska att jag inte behövde vara intresserad av det här. Att det här var en självklarhet, att vi levde på ett sätt, alla människor, och att vi tog hand om vår planet. Så att inte det behövde vara något som jag gjorde som ett intresse. Så det där är också, det kan man ju fundera på. Vad är drivkraften i det vi gör? Mm. Och så, det är väl mycket av det jag gör idag som jag verkligen gör för att jag vill ha det så. Men det finns ju också saker som jag tänker kring som inte alls är något intresse, utan bara ren och skär rädsla för framtiden till exempel. Så att det är ganska komplext på det sättet. Och de där drivkrafterna kan ju förändras och variera också, tänker jag, genom olika perioder i livet och så. Men då har vi har lagt en liten grund av var vi är nu och var vi var tidigare och vägen dit och så, även om den var väldigt kortfattad. Vad ska vi gå vidare med då, tycker du, Sara? Det här med skavet. Ska vi börja i det där som är lite jobbigt ändå, så går vi vidare till det som man kanske kan eventuellt hantera det med?
Ja, precis.
Hur känner du inför det där skavet? Klimatångest pratar ju en del om och så. Hur har det varit för dig?
Ja, men jag tror att jag inser att jag har tänkt ovanligt mycket inför det här avsnittet. Jag är inte säker på om det är en fördel eller en nackdel, men det har jag i alla fall. Men, och det har dykt upp flera kulturella referenser, och en av dem är ett ordspråk från en bokcykelbok som vi hade, som hette, som brukar du komma ihåg och inte jag, det vill säga om barnmorskan i USA.
Små stora saker. Judy Picoult.
Precis. Hon citerar i sin tur ett citat av James Baldwin som är: allt som ses i vitögat kan inte förändras, men inget kan förändras om det inte ses i vitögat. Och för mig tror jag det har varit viktigt det här att verkligen gå all in och verkligen tänka, vi kanske är utanför hur långt vår civilisation når. Och då tänker jag framförallt på klimatfrågan, men inte bara på den. Vi kanske är strax innan det rasar, det vet inte jag. Jag har verkligen, och det är läskigt att tänka, men för mig har det varit bra. Och jag tänker på att vi pratar ju mycket om att vi tror att det är bra att till exempel sörja människor som försvinner från oss. Eller ja, det finns mycket man kan sörja, saker som inte har blivit alls som man har tänkt sig för människor man tycker mycket om och sådär. Och det tror vi på. Men när det gäller den här klimatfrågan så är det ju väldigt jobbigt att tänka tanken ut. Och det är inte en strategi som uppmuntras, för att då blir det för läskigt och sådär. Och jag tror verkligen att man behöver stöd i det. Men jag tror också att det är helt avgörande, för vi kan inte göra någonting åt något som vi inte ser i vitögat. Och sen är det också svårt att se i vitögat. Till exempel är det här med pågående krig i närheten mycket, mycket enklare att se i vitögat. Och bestämma vem som är dum och vem som är snäll och välja att gå med i NATO och liksom och tillverka massa vapen och grejer. Det blir väldigt handfast. Mm. Jag menar inte att det är en lätt fråga att lösa, men det är så mycket mer konkret och man kan vara handlingskraftig och hej och hå. Men här krävs det så mycket annat och det är en så komplex fråga. Men det tänker jag att det är en viktig grej, att jag tror att vi behöver, många av oss som individer också skulle ha glädje av att faktiskt se det, glädjet kanske inte rätt ord, men skulle kunna komma vidare lättare om vi faktiskt hjälptes åt att i trygga former, så trygga som möjligt, möta både den fakta och de känslor. För det handlar om båda delarna där, att möta hur illa det är faktamässigt och också att våga se våra egna känslor i vitögat och möta dem och den oro, ångest och rädsla och förtvivlan och dåligt samvete och skuld och så som det kan väcka. Det är en sån där tanke, ett tankepaket som dök upp för mig när vi pratade om att vi skulle spela in det här avsnittet. Mm. Och jag misstänker att det kan haka i ett och annat som du har med dig i tankarna.
Ja, men det gör det ju. För dels så tänker jag på, och det du sa i början, det där med att bottna i någonting. Mm. Att ha någonting att studsa från liksom. Det är något annat än att allting bara flyter omkring en på något vis. Och jag tänker att för mig var det nog väldigt mycket så att den där sommaren 2018, det var en sån. Mm. En sån period som jag bottnade och verkligen tog in och lärde mig jättemycket och sörjde och var förtvivlad och arg och rädd och ja, men alla känslor och som du säger fakta, för jag var med i den här gruppen på Facebook och jag liksom matade mig själv med fakta på något vis till en viss, och sen kom jag till en grej såhär, nu är det stopp, nu kan jag inte ta in mer av det här. Men jag tror att det var, för det känns som att efter det så har jag känt och tänkt på ett annat sätt. Jag har fortfarande dippar när jag verkligen är nere och känner den här hopplösheten till exempel. Men det är som att ta avstamp i någonting, att vara på botten, att se det hur det verkligen är. Och nu kommer jag in på en bok som jag kommer att vända till många gånger tror jag i det här samtalet, Aktivt hopp, som jag har varit med översatt av Joanna Macy och Chris Johnstone. Och de pratar ju mycket om just att få sörja, att få sörja den här smärtan för världen som de kallar det då. Så att både det att se, alltså det kanske går åt helvete det här, att på något sätt vara realistisk i det. Och att också sörja de känslor som det väcker. Och inte bara sorgen över att det kanske är slut liksom, utan också sorgen över det som pågår, det som sker, krigen, orättvisorna, den biologiska mångfalden, djur som utrotas och så vidare. Att det är så mycket att sörja och att det också vittnar om en, jag menar, det är ju också ett sätt att hitta kärleken till det, för sörjer vi inte så har vi ju inte heller älskat eller så, brukar
man
prata om
ibland.
Det är ju medaljens baksida på något vis, men att ta in det där på allvar och verkligen få sörja, det kan också göra att vi hittar kärleken som sen i sin tur kan få oss att vilja engagera oss och göra någonting konkret för det här.
Och en sak jag tänker med det där med allt som ses i vitögat och så vidare, det kan låta lite hårt. I det ingår i min värld inte till exempel att man måste titta på alla nyheter. För att jag gör det. Jag väljer väldigt noga vilka källor jag hämtar nyheter från. Inte så mycket för vad de säger, utan mer hur de gör det. Att man gör det nyanserat, fördjupat, med ett mänskligt perspektiv och så vidare. Så att det kan betyda ganska många olika saker för olika personer, det där med att se i vitögat. Men jag tror att det belastar oss mycket mer än vi tror att försöka, nej vi pratar inte om det, det är så jobbigt. Mm. Och då, jag har sagt det nog förut, att vaknar man klockan 3 på natten och har svårt att somna om, då tror jag att det hade varit annorlunda om de här stora samhällsfrågorna, om vi verkligen trodde på att världssamfundet gör verkligen vad man kan för att lösa krigen som pågår nu i Israel, Palestina, Ukraina och så vidare. Eller man försöker verkligen förhandla, man försöker nå varandra och skapa kontakt, och samma med klimatfrågan och ja, jämställdhet och alla möjliga sådana saker. Om vi verkligen trodde det, då skulle det vara lättare för många av oss att somna om vid det dagset. Men hur man gör det där med att se i vit ögat, det tror jag kan vara väldigt olika. Men jag tror att man gör sig själv en otjänst om man tänker att det här ska jag kunna stänga av.
Ja, men det är ju det som både du och jag har lärt oss med ACT-utbildningen vi har gått till exempel, att vi kan liksom inte trycka undan det, utan det kommer, det studsar tillbaka till oss. Och jag tror också, som många har pratat om på sistone, tycker jag man hör det på fler och fler ställen nu, just att det här påverkar oss mer än vad vi tror. Man pratade ganska mycket om det, framförallt kanske efter pandemin, när den precis höll på att klinga av det här, att ja, vi har nog påverkats mer än vad vi ibland har upplevt själva, för vi kanske inte har någon som har dött, vi kanske inte har blivit så begränsade i vår verksamhet eller vad det nu har handlat om, men det har varit en någon slags nödsituation hela tiden pågående. Vi kan liksom inte skärma av oss från den, och att det påverkar oss, och att det är samma sak med allt annat som händer runt om i världen, att vi kanske tänker att nej, men det där är någonting, vi stänger ut det, och det finns inte i vår lilla bubbla, men oavsett hur mycket vi försöker trycka undan det, så finns det ju där, därför att vi kommer inte undan det. Även om vi bestämmer oss aktivt för att till exempel inte titta på nyheter. Jag tittar inte särskilt mycket på nyheter till exempel, för att jag känner att jag får den information som är riktigt viktig när jag behöver den. Jag förstår inte världen mer för att jag vet alla detaljer kring allting, utan det skapar snarare stress. Och särskilt, och där tänker jag också att det handlar mycket om var man är för tillfället i sitt eget mående till exempel. Vi pratar om det ibland i olika sammanhang, att ibland så kanske vi måste få stänga av just det där inflödet. Då handlar det inte om att stänga av våra känslor, utan mer om att stänga av ännu mer fakta, veta ännu mer om det här, eller se ännu fler hemska bilder, att det kanske inte faktiskt gör någon nytta för oss. Vi blir ju inte mer, vi får inte mer drivkraft att göra någonting gott av det.
Jag tänkte precis på det där med bilder du sa, med att just det visuella, att välja hur man tar in nyheterna, för det är ju någonting, våra hjärnor är inte så kapabla att skilja på. Så att se till exempel nyheter om krig och med barn som rusar genom rasmassor och allting sånt, det kan vara bra för att fatta allvaret. Men har man fattat allvaret, så kan man verkligen behöva spara sig själv från det. Och då kan man ta in själva faktadelarna på andra sätt. Så, men jag tänker också på det här, hur är det att när vi var unga, ja, då var det typ ozonskiktet och kalla kriget var det väl då. Och nu kan man ju säga att båda de har liksom vuxit ut till, ozonskiktet har istället blivit en fullskalig klimatkris. Ja. Kalla kriget just nu är ju ett brännhett krig i vår närhet, tillsammans med flera andra sådana katastrofer. Och så ska barn växa upp i det här, och jag menar även i våra privilegierade liksom sammanhang, och kunna förhålla sig till världen och se vuxna som inte vill prata om det. Hur blir det? Det måste ju bli, man pratar om kognitiv dissonans, den här känslan när två saker i ens huvud inte stämmer. Liksom. Det är katastrof, det pratar de om i skolan, och hur mycket vi ska sortera och så. Hemma ska vi boka flyget till Thailand, och så gör vi det här och där. Och det går liksom inte ihop. Och då är det ju inte för att barn är omogna och dumma, utan snarare tvärtom. Och det är klart att det riskerar ju att drabba dem allra hårdast. Och det finns ju också studier som tyder på att det också är så, att det är en viktig del av den psykiska ohälsan.
Ja, precis. Jag delade just ett klipp på Facebook i helgen här från Sopor. Tage Danielsson-filmen. Ja. Den är alltså 33 år gammal, men det är en underbar scen när Lena Nyman är en liten prinsessa som talar om just för de vuxna. Alltså, ni säger bla bla bla, men sen gör ni bla bla bla. Och som verkligen gör det så tydligt. Vad är det vi håller på med? Vi vet allt det här, men vi gör ändå inte det som behöver göras.
Nej, precis. Och om vi ska, för det är inte så ofta jag tänker så mycket i samhällstermer, som sagt, vi jobbar ju väldigt mycket med människor, både du och jag, men en liten samhällshypotes som jag har är att, om vi då tar klimatfrågan, det pratas ju om att det ska vara lätt att göra rätt, Och det känns ju som att det är väldigt mycket tvärtom just nu med klimatfrågan. Och måste jag ju säga att jag tycker då en regering som går helt baklänges. Mm. Till exempel ta bort reduktionspriset, plikten i bränslet så att bränslet blir billigare. Och då är det klart att för många är ju det jättebra att bränslet blir billigare. Mm. I liksom familjeekonomin och sådär. Och det som händer då, om jag då på något sätt gläds lite över eller har glädje av att bensinpriset blir lägre eller att man kan flyga utan att skämmas eller i alla fall utan att folk hoppar på en och så vidare. Den fördelen, den gör ju att jag som medborgare blir liksom lite medbrottsling. Mm. Och ibland har jag en tanke, det är väl så nära konspirationsteori jag kommer, att det kanske är lite meningen. Mm. Att genom att ge såna här förmåner eller underlätta då, alltså man gör det lätt att göra fel, ja, då gör vi fel.
Precis.
Och sen blir det väldigt svårt att sen ha synpunkter på en klimatpolitik. Mm. Och då har jag en kulturell referens till, och det är då en av min mammas favoritordspråk var att skogen skulle vara mycket tyst om inga andra fåglar sjöng än de som sjunger bäst. Mm. Och då blir motsvarigheten i det här blir, om vi då håller oss till klimatet, att klimatkrisen får en ynklig röst om inga andra säger något än de som lever rätt, just, inom citationstecken. Och då blir vi alla gisslan i det här. För ingen av oss, inte, vi kan ha hur många masskomposter vi vill, du och jag Maria, men vi har ändå klimatbelastningar och vi har skaffat barn som...
Alldeles för många,
ja,
del av oss.
Och sånt. Och så att vi blir gisslan i det här. Mm. Och det tror jag, börjar jag fundera på, är det en taktik? Mm. För att slippa ta i den här frågan. Att vi blir, och sen är vi också uppfostrade att vara så individualistiska och sådär. Så att det här med att sticka ut huvudet och tycka något om samhället utan att vara partimärkt politiker, det är ju suspekt. Då blir man en säkerhetsrisk, mm, apropå nyliga nyheter och sådär. Så där tänker jag att vi måste våga ha synpunkter. Jag är inte perfekt, du är inte perfekt, men vi måste ändå, vi vill åt det här hållet. Mm. Vi har individuella faktorer som kan göra något åt det. Vi har strukturella faktorer, och med de strukturella faktorerna behöver vi hjälp. Att det blir dyrare med dåliga saker och att man inte får göra reklam för saker som är hur miljöförstörande som helst,
precis,
och så vidare.
Nej, precis som man har gjort med vissa andra grejer, med rökning till, precis, exempel. Där har man ju gått in uppifrån, mm, och verkligen gjort det mer komplicerat.
Ja. Ja. Så den tanken är lite ny för mig, och som jag blir, säkert många som har tänkt på det innan, men det är en ny tanke för mig, mm, och jag tänker inte, jag köper inte det. Vi kan inte behöva vara perfekta för att visa vår, om inte annat, desperation. Mm. Liksom.
Nej, precis. Nej, det är så himla frustrerande tycker jag, när man upplever att människor som ändå försöker göra så gott de kan utifrån de förutsättningar man har och så vidare. Och sen är någon där och hugger på ändå, mm, för att man inte är 100% liksom fullt ut. Och vem kan vara det?
Precis. Det kanske är lite Jesus fel faktiskt, ja, Maria. För jag kom på när
han... Men gör Jesus brukar man ju prata,
ja,
om sådana.
Ja, precis. Men jag var tvungen att kolla upp att det var Jesus, mm, som sa det här med att den som är utan synd må kasta första stenen.
Just det.
Precis. Då blir det ju lite så att då måste man vara perfekt, mm, för att ha, nu ska vi inte stena några kvinnor för äktenskapsbrott här, det är verkligen inte det jag är inne på. Men det är ändå så här, vi måste kunna säga att det här verkar inte bra,
nej,
hjälp oss att göra rätt,
ja,
även om vi inte är utan synd, för det är det ingen av oss som är liksom.
Nej, precis. Ja, så det är lite skavigt är det på sina håll, det är, mm, ganska tufft, det är ganska svårt att göra det som vi skulle vilja göra, och gör vi det så kanske vi råkar illa ut, så är det ju ibland, antingen ekonomiskt för att det är mycket dyrare att göra ett bra val till exempel, eller så hamnar man i fängelse för att man protesterar. Alltså det finns, mm, så många sätt som man kan liksom bli straffad på då. Men om man då tänker på, vad ska man göra då? Hur ska vi hantera det här? Hur ska vi kunna leva utan att fullkomligt gå under av skuldkänslor och förtvivlan och hopplöshet och rädslor och så? Hur, mm, hittar vi det där engagemanget, tänker du kring det?
Ja, så där, det är något som vi har pratat om mycket också tillsammans med vår kompis Lisa Moreus i olika sammanhang. Vikten av att hitta sitt sätt. Mm. Och inte minst du, Maria, är en sån ambassadör för det i alla sammanhang, som jag tycker är väldigt inspirerande. Men för mig har det nog varit så att jag har tänkt mycket att egentligen kanske jag skulle vara mer intresserad av att jobba med unga tjejer till exempel, och det här med att liksom sin roll i samhället och förhålla sig till könsroller och skönhetsideal och allt möjligt sånt där. Men jag har inte riktigt hittat något bra sammanhang, och sen nu tycker jag att jag har hittat ett väldigt spännande sammanhang, men som handlar om klimatet, och som jag ju då också tänker är lite av en förutsättning för allt det där andra. Har vi inte det så. Och då har jag börjat engagera mig i rebellmammorna och sticka röda halsdukar och håller på, vilket yes. du också är involverad i. Det är mycket jag gillar där, och där är det mycket, det är liksom rätt sammanhang, det är ungefär som ett jobb liksom, även om man får göra precis de arbetsuppgifter man vill göra, om man inte är i rätt sammanhang eller kanske inte ens hittar ett sammanhang, då blir det ju inte kul. Så att det är en viktig pusselbit, att hitta det man verkligen gillar. Och sen tänker jag också att jag läste det i någon artikel i Naturskyddsföreningens tidning, kanske någon som kom på tanken att presentera det som en ynnest eller ett privilegium att få engagera sig i saker som rör annat än en själv. Och det var en sån där, det var verkligen så här som att vända på en hand för mig. Jag har känt så mycket, även om jag har gjort det, känt så mycket dåligt samvete och allting sånt. Så jag tänkte, tänk om jag skulle se det som en ynnest. Mm. Och sen menar nu, jag har stora barn. Nu har vi roddat vårt hus från topp till tå. Det är rörigt fortfarande, men det står där det står och funkar. Jag har faktiskt utrymme att göra det. Mm. Och så börjar jag tänka på de här, du vet, tillsammansfilmerna och sådär liksom. Eller jag ska bara, den första, den enda jag sett. Men alltså, de verkar ju ha väldigt kul där. Och de skrev sina plakat och de donade och demonstrerade. Och då tänker jag kanske på hela den bilden som säkert är ganska falsk. Men ändå, det fanns ju en oerhörd glädje i allt det där engagemanget. Just det. Och då tänkte jag, det behöver inte vara något tungt. Det kan vara jättekul. Mm. Och nu märker jag i det här sammanhanget i Rebellmammorna. Jag kläckte en liten idé som liksom spreds över hela landet. Och liksom det var... Ja, det kan faktiskt vara roligt.
Ja.
Och att försöka hitta det är ju fantastiskt. Då vill man ju inte, då vill man ju bara ha, jag hade väldigt svårt att komma ihåg att jobba idag, första dagen efter semester. Jag satt bara och donade med hur jag skulle få in halsdukar i min Facebook-profil och sånt. Så att då, det kan faktiskt bli kul.
Ja, ja visst.
Så tänker jag.
Ja, ja.
Och vad tänker du?
Vad tänker jag? Ja, men det väckte massa tankar det här. Dels så tänkte jag på något som de skriver om i Aktivt, som är det vidgade aktivistbegreppet.
Mm.
Och det har jag tagit till mig. För just den där känslan av att hitta sin pusselbit.
Mm.
Och att känna att det jag gör kan också vara viktigt. Även om inte jag står på barrikaderna precis hela tiden. Ibland gör jag det. Jag har varit med och startat Fridays for Future här i Växjö. Jag har jobbat med omställningsrörelsens konferens. Och varit sån här. Och nu är jag ganska engagerad också i Rebellmammorna.
Ja.
Men det orkar inte jag hela tiden. Och att då få känna, för det som de definierar det här som, det är så fort du gör någonting som inte bara är för egen vinning, då är du aktivist.
Mm.
Och att koppla ihop det vidgar aktivistbegreppet, nämligen att vi kan göra en massa olika saker utifrån vad som funkar för just oss, vad som är roligt, vad som är givande, vad som ger energi. Och att känna att det är okej att få göra det. Och att det är en då som du säger också, det är en ynnest att få lov att göra det. Och där tänker jag, där kopplar jag också ihop med vad de pratar om i Aktivt Hopp. Det här med att utgå från tacksamhet pratar de om det här. Att det är så lätt att vi fastnar i, att vi börjar i allt eländet liksom. Men om vi kan utgå från tacksamhet, om vi börjar med att se vad är det vi har. Vad är det vi tycker så mycket om? Vad är det vi vill rädda? Vad är det vi vill bidra till? Ska bevaras. Och då kan ju det handla om mänskliga rättigheter. Det kan handla om en biologisk mångfald. Det kan handla om en natur som vi känner att vi är en del av och som vi bidrar till. Liksom att om man kan hitta den positiva känslan att det här är något som är så viktigt för mig, något som jag älskar så mycket, så jag vill göra vad jag kan. Och sen hitta mitt sätt att göra det på.
Mm.
Då är det inte så svårt vara aktivist och bli, för det är ju väldigt lätt sådär att det låter, man pratar mycket om vi ska göra uppoffringar, vi ska, ja, saker är dyrt, det är besvärligt, alltid, det är lätt att man pratar om liksom
just
allt det jobbiga med det, men att det tilltalade mig väldigt mycket när jag kom med i omställningsrörelsen tillsammans med dig där för ett antal år sedan, just att man hade liksom en annan ingång i det, och det var ju mycket det där just, göra saker tillsammans, göra sånt som är roligt, hitta glädje, gemenskap.
Mm.
Och då kan det också bidra. Och sen det här, att det här är inte något som passar alla. En del behöver vara i det här liksom, jobba politiskt, jobba med faktafrågorna, och en del av oss är kanske mer som du och jag, som är mer, alltså på ett sätt mer intresserade av människorna då i detta. Så det har nog hjälpt mig att lite grann liksom tagga ner den där skulden för att jag inte gör rätt saker. Jag tänkte på, jag tänkte faktiskt ett konkret exempel där, att i somras var det väl så, eller höstas kanske, så demonstrerade ganska många av våra vänner för, eller mot en, man ska bygga ut och göra en stor trafikplats här.
Just det.
Och jag vet inte vad det var, men jag kände bara att nej, jag vill inte, jag vill inte vara med där. Och jag var så, jag var, hade dåligt samvete, jag var arg på mig själv. Varför vill du inte vara med? Vad är detta? Det här är ju dina kompisar. Varför går du inte med i de här demonstrationerna? Varför är du inte där liksom och försöker stoppa det här? Och jag vet inte riktigt vad det var, jag har inte kunnat analysera. Men sen när det här med rebellmammorna och stickningen kom, så fick jag en helt annan känsla. Då tänker jag mycket på det här med den inre kompassen, som ju hela den här podden handlar om. Att, ja, men det var någonting i detta. Det är garn, jag tycker om, jag alltid tyckt om att handarbeta. Det var kvinnor, jag vet inte vad det var. Men det var någonting som fick mig bara, ja, här vill jag vara. Jag vill sitta här med rebellmammorna på gatan. Fredligt, protesterande. Och just det där tror jag, att lyssna på vad är det som driver mig i detta. Är det skuldkänslorna som jag kände där? Det här måste jag, måste, då kommer en massa måste, borde, skuld. Eller, wow, jag får träffa en massa härliga kvinnor, vi kan sticka tillsammans, vi kan liksom, där, det är mitt sammanhang. Lite, ja, men jag kan jämföra lite grann med när jag gick från att vara anställd på universitetet, där det var mycket armbågar, det var mycket, ja, men det här är ett bra sammanhang att vara i, men det är inte mitt sammanhang. Och sen hittade jag någonting annat. Och den lättnaden och den glädjen som finns i då att hitta ett sammanhang som passar mig. När jag säger det nu så kan det låta så himla egoistiskt, eller så här som att, jaha, ska du bara ha roligt hela tiden? Men då tror jag också jättemycket på det de pratar om i Aktivt hopp. De använder faktiskt ordet inre kompass. Du fattar ju hur lycklig jag blev när jag översatte det stycket. Men de pratar precis om det. När du gör det där som du verkligen går igång på, då blir du också hållbar i längden. Då kan du bidra på ett bättre sätt än om du går emot den där känslan och gör saker mycket mer av skuld, borde, måste, känslor. Så tänker jag mycket, mycket mer nu än vad jag gjorde förut, när jag hade mer det här ångestladdade, jag borde, och varför gör jag inte det här och så. Och sen så istället försöka tänka att nej, men jag är nog på rätt plats. Även om kanske inte alla skulle se det som den rätta. För där har vi också en skala av hur människor engagerar sig, och det kan vara lite lätt ibland att när man är i den här aktivistfasen, att lite grann se ner kanske på de som inte är där. Det har jag säkert varit skuld till också. Jag har, varför inte alla med på Fridays for Future manifestationen, va? Skiter ni i klimatet eller? Och sen kan jag själv hamna i det här, nej, just nu så vill jag inte vara där. Jag är någon annanstans, jag kanske behövs någon annanstans. För att det finns nära människor i min omgivning som behöver mig till exempel och så. Så att jag tycker att den inre kompassen är superviktig i det här engagemanget, att faktiskt backa tillbaka och känna efter.
Och jag tänker att just den där känslorna kan ge en intressant information. För jag har tänkt på de här, jag har ju inte, det är ju det här stickprojektet, det är liksom det första jag gör nu med rebellmammorna. Och det här med att sitta med skyltar på marken och sådär och bara sitta där, det känner jag så här, och det känner jag direkt hur det gör ont i magen. Och då börjar jag fundera på varför. Är det att jag liksom tycker det är läskigt och är rädd eller för att bli sedd så? Nej, det kommer jag på att det inte är. Utan däremot skulle jag gärna gå omkring när andra sitter där och med sina skyltar och så. Och sjunger sånger och så. Då skulle jag kunna vara, jag har en bakgrund inom polisen, jag skulle kunna vara rebellmammornas kontaktpolis. Alltså sån som med en reflexväst som det står rebellmammorna på. Som går runt och snackar med folk och ser. Och det är ju kanske en minoritet av människor som skulle föredra den rollen framför.
Jag skulle inte det.
Men det älskar jag. Och liksom, jag har kommit på att man skulle kunna ha en liten gäststol. Sådär. Vill du pröva att sitta här på gäststolen en liten stund och kanske skriva ett plakat? Och liksom vara det där, i det där mötet, där vill jag visst vara. Wow. Och samma när vi bytte våra profilbilder här nu. Vi bytte till en där då ens ansikte på Facebook blir ersatt av en hel skylt med där det står rebellmamma. Och jag kände igen så, ja, det borde jag ju också göra, herregud, jag håller ju till och med i den här Växjö. Men jag kände mig inte bekväm med det. Och så började jag leta, så nu till slut har jag fått till så att mitt ansikte är kvar och så är det en grej runt då. Och det hade jag ju inte gjort om det inte hade känts viktigt. Och så funderar jag på, vad var det nu som var viktigt? Ja, men då var det nog lite samma sak, att får jag ha med mitt ansikte där, då är jag fortfarande ännu mer i kontakt med de som ser mig på Facebook. Så då blev det en koppling till att vara den där med reflexvästen som går runt och pratar med folk. Och det inser, ja, men det har jag ju insett att kontakt är bland det viktigaste för mig. Alltså jag vill hellre handleda än föreläsa. Jag vill hellre liksom så. Mm. Och ja, det säger någonting om vem jag är. Mm. Och då är det massor av människor som inte alls trivs med det. I alla fall inte i samma situationer som där jag trivs med det. Ja, men varför ska jag sitta där och ha ont i magen i den där cirkeln om jag då kan göra något annat? Mm. Eller som en person här som inte hade hunnit lära sig sticka och beklagade det inför den här stickmanifestationen. Men hon hade däremot en lamineringsmaskin så hon kunde laminera lappar åt oss. Och jag menar, hur många har en lamineringsmaskin? Det finns massor med folk som kan sticka, men bara en som jag vet som har en lamineringsmaskin. Exakt. Och då ska hon väl inte behöva skämmas för att hon inte kan sticka, utan hon ställde upp direkt och laminerade de där grejerna åt oss och sådär.
Snacka om att hitta sin pusselbit, ja visst.
Precis.
Och det där tycker jag är så häftigt, för den där med pusselbitsmetafor, jag gillar den jättemycket. Ja. Jag tänker dels så är det där att hitta sin pusselbit liksom. Vad är det jag går igång på? Vad är det jag är bra på? Eller vad är det som är min fallenhet eller så? För jag känner precis tvärtom då i alla de frågorna. Jag sitter mycket hellre med ett plakat än pratar med en endaste människa. Jag föreläser hellre än jag handlar det. Och jag hade ingenting emot att sätta den här. För då kände jag att, nej, men då syns det. För annars tycker inte jag det syns. Nej. Och här kände jag att, nej, här vill jag att det ska synas. Men sen vill jag inte prata med
någon. Nej, just det.
Och det är så häftigt. Så det ena det liksom, att hitta sin pusselbit. Och så tänker jag också på en bild ur Aktivt Hopp som jag tycker så mycket om. Det är just att när vi zoomar ut, för när vi tittar på en bild så här, så ser vi ju, och man zoomar, eller så här, man zoomar in, så är man i sin lilla pusselbit och så ser man inte helheten och så tycker man, vad spelar det för roll?
Just det.
Om jag flyger eller om jag äter kött, eller det har ju absolut ingen betydelse. Och sen om vi zoomar ut alla de här pixlarna eller pusselbitarna, så ser vi att det här är en del av det stora pusslet där vi alla, det är vi som bidrar till det här. Det går inte att säga att det jag gör inte spelar någon roll. Därför att det är en del av helheten. Så jag gillar den pusselmetaforen av båda dem, från båda de perspektiven.
Och då kommer jag in på, jag har aldrig varit så kulturell i min dag, tror jag. Nu är det en populär kulturell referens då. Jag vet, de som tittar på Landskampen, LANTZ, vet precis vad det här med populärkulturella referenser är. Men i alla fall så tänkte jag på det häromdagen. Eller nej, fusk. Jag såg någon som hade tänkt på det på Facebook, ska jag erkänna. Att i till exempel Tillbaka till framtiden, då åker ju en person tillbaka till historien och träffar sina blivande föräldrar. Och håller på att trassla till det väldigt för sig där. Vilket ju skulle kunna innebära att han aldrig skulle ha födats sen i framtiden. Så att i alla filmer där folk åker fram och tillbaka i tiden, då är de ju livrädda för att påverka något enda litet skeende, någon enda liten pixel eller pusselbit. För att då kanske allt blir jätteannorlunda sen. Ja, och här sitter vi nu och tror att vad vi gör inte har betydelse. Det blir lite motsägelsefullt, för att det borde det ju kunna vara så att gör vi små saker här nu, även om vi nu inte kommer från framtiden utan vi har varit här hela tiden, så borde ju det kunna göra kanske inte jättestor skillnad, men lite skillnad, och ju fler vi är desto mer skillnad. Så att tänka på sig som en tillbaka till framtiden person, det skulle man kunna leka verkligen. Jag kommer tillbaka från framtiden. Jag har en massa kunskap med mig, egentligen den kunskap vi redan har nu. Och vad skulle jag göra då? Och kanske kliva in i den rollen lite mentalt. Det är inte Sara egentligen, det här är liksom Sara från framtiden som är här och gör den här aktionen liksom. Så det tycker jag är en kul bild att hjälpa en att se att man gör skillnad.
Verkligen. Och vet du vad, det där är en övning ur boken Aktivt Hopp. Man gör precis så. Man åker tillbaks utifrån de kunskaper man har. Hur har vi lyckats lösa det här? Och de kunskaperna tar vi nu med oss till nutiden. Det är jätteintressant. Och jag tänker att det här taggar också in i några andra grejer i den boken. Och det ena är ju, alltså hela namnet Aktivt Hopp, kan man ju undra, vad är det för någonting då? Och det handlar ju om att det är den typen av hopp som innebär att vi inte vet om den där pusselbiten gör någon skillnad, om någonting kommer att bli som vi vill att det ska bli. För det är ofta så man pratar om hoppfullhet, och har man ju ändå tanken att ja, men det löser sig nog ändå. Och det här, hela den boken och hela det tankesättet utgår ifrån att vi har inte en jäkla aning. Mm. Men vi kan välja aktivt hopp. Vi kan välja att vara aktiva utifrån det vi hoppas på, oavsett vad vi tror om resultatet. Vi kanske tror att det går skogen. Mm. Och som du sa i början där, vad vill vi göra då ändå? Liksom? Vilken roll vill vi spela? Vem vill vi vara? Även om det går åt skogen. Vill vi vara den som struntade i allt och bara la sig platt? Så vi kan ändå inte göra något. Eller vill vi vara den som i alla fall försökte göra någonting? Och sen så har de också, tycker jag, ett så himla intressant exempel hur just osäkerheten kan bli en drivkraft. Mm. Att vi brukar prata om att vi tycker så illa om att vara i osäkerhet, vi människor. Vi vill ju veta hur det ska gå, vi vill ha ett facit, vi vill veta att det löser sig. Eller eventuellt inte löser sig, för då har vi i alla fall någonting att förhålla oss till. Men här pratar de om osäkerheten som den drivkraften utifrån Chris Johnstones erfarenheter som läkare inom missbrukarvården. Mm. Och då pratar han om att de patienter som kom till honom och som var jättesäkra på att det här kommer gå bra, det här fixar jag, ser du. De gick det oftast inte så bra för. De som kom dit och hade gett upp helt och hållet, de gick det inte heller så bra för. För de ansträngde sig inte. De första ansträngde sig inte för de trodde att det skulle lösa sig ändå. De andra ansträngde sig inte för de trodde det var kört. Utan vilka var det gick bäst för? Det var de som var osäkra. Ja, det kanske går, men de insåg att de måste också göra någonting. Och precis på samma sätt kan vi ju då tänka att ger vi upp så händer det ingenting. Kör vi bara på som det har varit och tänker att det löser sig så händer ingenting heller. Utan att drivkraften kan finnas i precis den där skitjobbiga osäkerheten. Vi vet inte. Men precis lika gärna som att det kan gå åt skogen så kan också någonting hända som gör att det går bra. Mm. Man pratar ibland om det här med exponentiell utveckling till exempel. Att vi har så lätt att tänka att allting är linjärt. Så om det har gått på ett sätt länge, då är det så det kommer fortsätta gå. Och därför så kan vi inte lösa saker och ting. Men har man ju också sett att ibland så tar ju utvecklingen enorma skutt. Det såg vi under pandemin till exempel. Plötsligt så var det massa saker som hände som ingen människa trodde skulle kunna hända. Sen gick vi tillbaks, tyvärr, i en massa... Men folk slutade flyga, jag kommer ihåg Venedigs kanaler återhämtade sig. Alltså det hände jättemycket på jättekort tid. Mm. Och det där kan ju då visa på att ja, men det kanske inte är kört. Men vi kan inte veta det, så vi kan inte lägga av och anstränga oss. Liksom. Och det där tycker jag är en väldigt intressant tanke.
Ännu en sån där som på ett sätt är självklar när man hör den, men som man ändå inte tänker på. Nej. Och som är också intressant att den går att föra över från mellan så många olika sammanhang. Liksom.
Precis.
Ja, det är jättehäftigt. Mm. Mm.
Ja, vad har vi mer att fundera på då?
Nej men jag tänkte på det där med omställningsrörelsen, där vi som sagt har varit inblandade båda. Och det här med att det ska vara kul. Mer fest än protest är ju en del där. Och det här liksom att kunna få ha glimten i ögat när man gör någonting. Som de här halsdukarna. Och, ja, jag tycker det är så befriande, för då får ens busiga, kreativa... jag också var med. Man måste inte gå omkring och vara gravallvarlig i svarta kläder och ja, sådär. Utan man kan få med hela sig själv. Det tycker jag är coolt. Och så tänker jag på, nu får du lägga till efternamnet sen efteråt. Det finns en annan Sara som inte är jag som var med och startade Rebellmammorna. Och jag har
kan det inte vara så att hon heter Löv Nilsson?
Det kan det vara. Det heter hon. Vad bra. Och hon jag har lyssnat på flera intervjuer med henne, men en av dem, kanske båda, men en betonar hon framförallt är att hitta sitt gäng, liksom, att vara med. Och det har ju du och jag gjort i vårt företagande, med vår geni, dels med varandra men också med genizonen då, där vi är fem personer som ses lite närmare. Och det är inte nödvändigtvis så att vi måste börja prata klimat med de som vi tror inte håller med oss.
Ja, just det.
Det är ju en förkrossande majoritet av svenskarna som håller med om att det här är ett problem. Sen kan vi ha lite olika åsikter om hur det ska lösas.
Precis.
Men om vi verkligen tryckte på, om det nu är så att vad det nu är 80% eller något av svenskarna ser det här som ett väldigt stort problem, då är det väl väldigt konstigt att våra politiker försöker göra oss till mer brottslingar istället för att visa hur de agerar. Och då tänker jag på det här att hitta sitt gäng, att börja prata med folk. Eftersom det är så lätt att tänka att man är ensam om tankarna man har. Och det är ju också lite jobbigt, för börjar vi prata och då kommer vi ju till det där med att se det i vitögat. Men att göra det tillsammans är ju något helt annat än att göra det ensam klockan 2:30 på natten. När vi har råkat vakna till.
Så... Eller i mitt växthus sommaren 2018. Jag kände mig jätteensam. Jag gick där och var helt förtvivlad. Men jag hade ingen riktigt då att prata med.
Precis. Så ja. Så det är väl lite sånt. Att vi är sociala. Och det finns så mycket gemenskap att hämta här. Det finns vissa gemenskaper som kanske blir lite ansträngda. Om man börjar berätta lite mer om hur man tycker. Men man behöver inte nödvändigtvis hoppa på folk, utan man kan ställa frågor till folk att jag hör att ni ska flyga, jag vill också gärna resa, men jag tycker det känns så jobbigt med klimatet, hur tänker ni? Det väcker förmodligen tillräckligt mycket obehag hos den man pratar med, men det kan ju faktiskt i bästa fall bli ett samtal som gör att det kanske inte blir lika många flygresor framöver. Så i det sociala, och då blir det det. Vi är ju människor, och så det är ju de sociala faktorerna som jag går igång på att leta lösningar i.
Ja, verkligen. Och det där tycker jag är så intressant också, för att det pratar man ju ibland om då, ska man, alltså det här med skammande till exempel, det var ju mycket snack om det när det var mycket flygskamsprat och sådär, och sen sa man nej, det ska man inte göra, det är inte bra. Sen har man ju också sett, jag tror det var Maria Wollratt Söderberg som pratade om det i sitt sommarprat, att ja, men ibland kanske vi faktiskt behöver skrämma skiten av folk också. Och jag tänker att det har varit så för mig, att det har varit olika saker. Ibland har det varit inspiration, glädje. Ibland har jag blivit skiträdd. Jag minns att det var det som väckte mitt odlingsintresse. Det var ju inte för att jag tyckte det var kul att odla, för det gjorde jag lite pliktskyldigt. Och så lyssnade jag på ett poddavsnitt med en kvinna som, hon hade en domedagspredikan mer eller mindre, att det kommer inte finnas mat i affärerna här kanske. Och då tänkte jag, herregud, vi har 3000 kvadratmeter tomt och vi gör ingenting vettigt av det. Nu, jäklar. Så det var ren och skär skräck som fick mig att börja odla. Och nu är detta det roligaste, bästa jag vet. Jag blir så lycklig när jag får vara där ute. Så att jag tänker att jag tror inte på det här ensidigt propagerande för allt som är eländigt. Och jag kan bli jättetrött på vissa Facebookgrupper eller personer som bara matar på med eländet. Och sen kan jag å andra sidan tycka att om det bara blir liksom fluff hela tiden, och det är jättepositivt, det kan också bli lite fel. Så det är någon slags lite balansgång där mellan att mestadels vara i det här ändå positiva klimatet, eller klimatet, det blir väl roligt.
Ja.
Du förstår vad jag menar. Alltså det här ändå som vi pratade om, att hitta sin pusselbit, att vara i gemenskaperna. Och sen att då och då kanske ta in en faktapusselbit till som gör oss lite arga eller rädda, eller vi skulle inte vara engagerade i rebellmammorna om det inte var så att vi var förbannade på att politiken inte gör sitt jobb. Det är ju en protest mot det. Så att lite av båda här kan jag tycka kan behövas ibland, att vi inte kanske ska vara så livrädda för att också säga som det är emellanåt och våga ställa de där jobbiga frågorna. Jag tycker sånt är jättesvårt, för jag är så konflikträdd. Men jag kan göra det lite mer icke-konfrontativt, till exempel genom att dela saker på Facebook och sådär.
Och jag tror att det kan ha minst lika bra effekt. Och jag tror också att det här med att vi lätt tänker att vi måste börja i rätt ände. Om vi då återknyter till det där med att vi är på något sätt medskyldiga alla, för vi lever i ett system. Och då tänker vi ofta att nej, ska vi kunna kasta den där första stenen, då måste vi sopa helt och hållet framför egen dörr först. Och det är klart, det finns ju något som heter greenwashing och så, när vi låtsas vara så klimatengagerade men vi gör helt tvärtom. Men det kan ju också vara att börja en process, kan ju vara att till exempel börja prata med vänner om hur det här med klimatet känns. Folk som är lika miljöovänliga som man själv är liksom. Och sen tror jag att nästa gång man står inför att nu har vi använt det här, planera semestern, flyg eller inte, då kommer det faktum att du har pratat om din oro, det kommer din hjärna att påminna dig om.
Just det.
Och då kommer det att hjälpa dig att vara väl motiverad för att kanske fatta ett lite annorlunda beslut nästa gång. Just det. För att ska du gå och vänta på, det är också en ACT-grej, ska du gå och vänta på att stjärnorna står helt rätt, du är perfekt, allt har löst sig, innan du tar några kliv, då kommer du att få vänta. Mm. Så att jag tror jättemycket på att öppna lite försiktigt, hitta sina allierade liksom. Och det finns en väldigt mysig låt, apropå ännu en referens, som heter Find Your People, som är så här lite klämkäck, som inte handlar om klimatfrågan alls, men som jag tycker är inspirerar till det, att vilka människor behöver jag ha omkring mig för att våga se saker i vitögat och kanske skruva på mitt beteende, visa för andra lite vad jag tänker och oroar mig för, och faktiskt ha kul också.
Ja, just det. Ja, det är jättebra. Och jag tänkte där på en sån där sak som man brukar prata om i marknadsföringssammanhang, som inte alls har med det här att göra, men vi som företagare har fått lära oss det, att man behöver visa upp en, vad det nu är, vara eller tjänst, 7 eller 8 gånger. Det finns någon forskning som visar på det ju, att det är liksom inte att berätta att man finns en gång, utan man ska ha sett den där. Och det är lite samma sak där, har det här kommit tillräckligt många gånger från olika håll, så kanske just det påverkar beslutet den dagen vi ska ta det. Och det kanske inte gör det första gången vi gör det beslutet, det kanske inte gör det andra heller, men det kanske gör det 50 gången. Så att, ja, och jag, ja, jag vet inte, det är så knepigt det där. Jag tänkte på det när jag lyssnade på någon föreläsning för ett tag sedan, att det här med att så små fröer, det är ju bra, men jag tror ju, jag kan ändå inte låta bli att tänka på det, att vi sår fröer lite varstans och saker och ting gror, just det där med exponentiell förändring till exempel, att ibland så exploderar det plötsligt någonting. Det händer någonting, ja, men som pandemi nu, som kastar omkull en hel massa saker, och vi vet inte. Så att ändå försöka så de där små fröerna. Och sen så måste vi göra andra saker också. Och det tänker jag gäller väldigt mycket, att vi måste jobba på massa olika nivåer. Det är precis som med arbetsmiljöfrågor, stresshantering och så vidare. Vi kan inte bara skicka alla på stresskurs och sen blir det bra, utan vi måste också jobba med systemen, vi måste jobba fackligt och så vidare. När det gäller anhörigskap så kan vi inte bara skicka dem på en föreläsning till mig och sen så vet man precis hur man ska hantera sitt anhörigskap, utan man måste också jobba med bra stödstrukturer och sådana saker. Men att alla nivåerna behövs på något sätt, och att det är ju tillbaka till det här med att hitta sin nivå. Var ska jag vara i det här? Ska jag vara i politiken? Ska jag påverka genom mitt jobb att jag utbildar mig till miljöingenjör eller vad sjutton som helst? Eller ska man som du och jag kanske mer jobba med människors mående, kommunikation som du gör, beteenden i vardagen, och tänka att det är någonting som ändå påverkar på andra plan också. För har vi fungerande människor, fungerande arbetsplatser som du och jag jobbar mycket med, så tänker jag att man också kanske gör klokare val.
Absolut, det tror jag ju verkligen på.
Och mindre tunnelseende och det här liksom.
Ja, för det är ju det när vi stannar upp och tänker som vi har störst chans att fatta lite klokare beslut, och det är inte riktigt vår tillvaro designad för på många sätt. Nej. Och det påverkar mycket.
Just det. Jag hade en bild till från den nya versionen av Aktiv Topp som spännande. Jag nu precis håller på att översätta. Och det är ju intressant, för den första kom 2012 och den var fortfarande ganska hoppfull, även om hela grejen är att man behöver inte vara hoppfull, så var den ändå ganska hoppfull. Den här är lite mindre hoppfull på det sättet att, ja, nu har det gått drygt 10 år till och det har inte hänt så jäkla mycket på många plan, så man kan känna sig mer pessimistisk. Men då handlar det om mer att, ja, men utifrån det läget vi har nu då, vad kan vi göra här? Och där har de en bra bild, tycker jag, av den dubbla spindeln. Man tänker sig en spindel som ligger på sidan, eller ja, insekt som ligger på sidan med benen sprättlande så här på ena hållet. Och då kan man tänka sig att de översta benen, det är liksom, om det blir så bra som vi bara har tänkt oss, det bästa tänkbara scenariot, det är de benen. Åt andra hållet neråt, det är det värsta tänkbara scenariot. Okej, det här går inte så bra. Och så tänker man, okej, nu har det gått 10 år. Det blev inte så där bra som vi hade tänkt. Nu får vi börja om någon annanstans. På 12 och se verkligheten i vitögat. Nu kanske vi får vara här på de där nedre benen. Men kan vi lägga en ny spindel och tänka, vad är det bästa som kan hända utifrån den här situationen? Så att vi liksom hela tiden får, de pratar mycket om resiliens. Och det handlar ju om att, ja, vi har läst ju också om psykologisk flexibilitet, minns jag, när vi pratade om aktutbildningen. Det här att liksom kunna anpassa sig efter rådande omständigheter och se, ja, vad kan vi göra nu då? Och då tyckte jag den bilden var hoppfull på det viset att vi behöver inte tänka att nu gick det inte som vi hade tänkt oss och därför ger vi upp. Utan nej, nu har vi ett nytt läge. Nu tänker vi så här. Vad är fortfarande det bästa och det värsta som kan hända? Så kan vi få göra en spindel till. Så kan vi göra 100 spindlar, vem vet. Men att det ändå finns en möjlighet att agera utifrån den situation som vi befinner oss i.
Och jag tänker att den knyter ju till sinnesrobönen som är med i nästan varje poddavsnitt när jag finns med i alla fall det här. Vad kan vi förändra och vad behöver vi acceptera? Precis. För ska vi hålla på, om vi då så att säga accepterar ett nuläge och tänker att jaha, nej då kan vi inte göra något. Då har vi ju fastnat i den änden. Exakt. Försöker vi förändra något som faktiskt inte går att förändra, då lägger vi massa energi på fel ställe. Men kan vi ta ut en ny kompassriktning så att säga, eller klättra upp på ett berg och få ny överblick och säga, jaha det är här vi är just nu. Då är det åt det hållet vi behöver gå. Då gör ju det en väldig skillnad.
Ja, ja. Det kanske där någonstans vi ska landa, eller hade du något mer som du kände?
Nej, men jag tror att jag har fått med det jag tänkte och en massa mer. Ja, spännande. Ja,
vi brukar inte ha några problem att fylla ett poddavsnitt, så är det. Jag tänkte också att vi kan ju skicka med till våra lyssnare att helt enkelt fundera lite grann över det här med hur känner du just nu och hur har du känt tidigare och har du hittat liksom ditt förhållningssätt eller din pusselbit, och har du de där sammanhangen där du får vara hela dig och får vara där med din oro och din sorg och din glädje, din stöttning, allt det där du behöver. Det kan man ju fundera lite grann på.
Verkligen. Och att det kan finnas personer eller sammanhang eller bara någon på fikarummet som man sällan pratar med, men som man har en känsla, jag undrar om inte det där är en intressant person. Och att försöka våga lite det här, ska vi leka fast på vuxniska, så hur gör man det? För där kan man hitta de här lite nya perspektiven eller stödet eller utmaningen som gör skillnad. För det är ändå i samspel med andra som det är enda vägen framåt liksom. Ja, och så var det en sak jag tänkte på till som kommer lite lösryckt här. Men när vi pratar om det här med att hitta sitt sätt och sådär. Så att det, man vill gärna ha glädje och sådär i. Men om du hamnar i ett sammanhang där det förekommer mycket eller tendenser till hat och onyanserat göra ner andra människor även om de inte finns där. Då är det förmodligen ett ställe som kan skapa en jättestark vi-känsla för en kort tid, men som inte är rätt väg på längre sikt. Nej. Så det kan vara en sån där liten flagga att ha med. Då kan det vara läge att söka sig ett nytt sammanhang. Och det tror jag det gäller de flesta av oss. Det kan vara kul på kort sikt att känna ett väldigt tydligt dom liksom, för då blir vi ett tydligare. Men där, det kan man, tycker jag, en bra grej att känna efter. Börjar det där dommet bli allt för onyanserat, då är det dags att röra den åt sig, tror jag. Just det.
Bra medskick. Tack snälla Sara för du kom hit i podden och pratade om de här jätteviktiga frågorna och svåra. Så ja. Vi har ju inte en massa lösningar här, men vi kanske har väckt någon tanke.
Och just att det är så kul att prata om det, bara det liksom. Ja, det är ett sätt som vi gillar. Som inte skulle passa alla att göra poddavsnitt. Men det säger ju något, det finns energi. Inte bara att investera utan också att hämta i det här. Precis. För oss.
Så tack.
Tack.
Vad tänker du när du lyssnar på vårt samtal? Känner du igen dig av någonting av det vi pratar om? Känner du själv av det där skavet? Och hur hanterar du det i så fall? Har du hittat din pusselbit och dina sammanhang? Eller är det någonting som du längtar efter och söker? Skriv gärna och berätta på Facebook eller till maria@inrekompass.nu. Det här blir det sista poddavsnittet på ett tag. Nu ska jag nämligen ta en välbehövlig paus från allt jobbande för att operera min krånglande höftled. Vilket innebär en tids sjukskrivning. Men förhoppningsvis är jag tillbaka med nya samtal i sommar. Tills dess finns det förstås en förfärlig massa tidigare avsnitt att upptäcka eller återupptäcka om du skulle vara intresserad. Allting finns på drommenavmalajord.se, på Spotify eller där du brukar lyssna på poddar. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Och varmt välkommen tillbaka.